Jag ska fortsätta lite med det som jag predikade om förra gången. Att vara äkta och äkta vara. Och det är så här att det blev en liten miss med inspelningen där. Så jag kommer att ta en repetition, men jag ska inte ta hela predikan igen. Men en repetition av det som jag sa. Och, men sen hoppas vi på en fortsättning på det också. Och nu är det så att Ylva har ett ord till oss här som jag gärna vill att ni ska få lyssna till. Och även ni som lyssnar efteråt på nätet på den här predikan, så vill jag gärna att ni lyssnar till det ordet som Ylva har fått också. Och, för det hänger ihop egentligen med det som vi talar om. Så varmt välkommen att lyssna. Var med.
Då tänker jag läsa i Hesekiel. Och jag börjar i Hesekiel. Kan jag ha så mikrofonen? Lite närmare. Ja, får jag läsa så då. Hesekiel 8. Om vi läser där från vers, nu ska vi se här, vers 15. Och då läser jag, och då står det så här: han sa till mig, ser du detta, du människobarn? Men du ska få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta. Det här var ju Israels fall och avfall. Då förde han mig till den inre förgården till Herrens hus. Och där vid ingården till Herrens tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring 25 män. De vände ryggen åt Herrens tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster. Han sa till mig, ser du detta, du människobarn? Är det inte nog för judahus att bedriva de vidrigheter de har bedrivit här, eftersom de också har fyllt landet med våld och ännu mer väckt min vrede? Ser hur de sätter kvisten för näsan? Därför ska jag också handla i vrede. Jag ska inte skona dem och inte något ha något förbarmande. Även om de ropar högt i öronen på mig ska jag ändå inte lyssna till dem. Det här har jag haft i min tanke ganska länge, det här ordet. Och det talar till mig om igen, gör det. Och jag tänker på just det här att man vänder ryggen åt Herrens tempel och ansiktet åt öster. Jag tänker också på vad man gör idag i Sveriges kristenhet. Mysticismen i österlandet har man öppnat sig för. Det är radband och det är ljuständningar och det är mycket metoder som man har tagit till sig som vi faktiskt inte behöver. Det enda vi behöver är ju Guds ord. Och vi kan läsa vidare här i kapitel 9 och 3. Då står det: härligheten från Israels Gud hade lyft sig från keruben som den vilade på och flyttade sig till hempeshusets tröskel. Här lyfter sig härligheten från Herrens tempel. Och likadant i kapitel 11 och 13 så står det: Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden. Jag bara tänker att Gud förbarme oss över vårt land. Att inte Gud lämnar oss för att vi vänder ryggen mot andra tankar och andra idéer. Det här är starka ord och jag känner att det är högaktuellt idag. Om man läser i kapitel 13 och vers 22. Ska vi se här så jag kommer rätt här. Så står det så här: genom era lögner har ni gjort en rättfärdig modlös, honom som jag inte vill bedröva, men ni har styrkt den ogudaktige så att han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Här ser vi vad som sker. Den rättfärdige blir modlös. Känner vi oss inte modlösa ibland? Det känns hopplöst ibland. Det är, man skulle vilja att man vaknade upp i vårt land så att människor vänder om och blir frälsta. De kan ju inte bli frälsta om vi håller på med sånt som inte leder till frälsning. Och då läser vi kapitel 9, går vi tillbaks till. Så står det så här, 9:4. Herren sa till honom, gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Och det här tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet, står det här. Och den hade vid den här tiden formen av ett kors. Och jag tänker där, Gud han sätter sitt märke på den som vill bli märkt med korset och beskyddar oss. Och då måste vi ju också söka honom. Och då har jag hittat ett litet ord i Filipperbrevet. Filipperbrevet 1:9. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukter som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Och att vi vänder oss till Guds ord så att vi kan leva rättfärdigt och överflöda oss och i insikt och klart omdöme så att vi ser vad som är fel och vad som är rätt. Och läser vi här i kapitel 2, ska vi se vilken vers det var. Kapitel 2, vers 2 i Filipperbrevet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Och jag tror det är viktigt att vi som vill tillhöra honom och vill rätt och följa Guds ord, att vi håller oss samman i samma sinnelag, att vi håller oss i kärlek till varandra, att vi har omsorg om varandra och visar det. Så Guds kärlek får flöda i våra liv och att vi kan se det som är sant och rätt väg. Mm. Ja, tack Jesus. Tack för ditt ord, Herre. Tack att det är sant det som du skriver och har sagt i ditt ord, Herre. Tack att vi får lita på dig, Herre, och inte behöver några andra metoder och vägar, utan vi kan bara luta oss tillbaka och läsa ditt ord och se, Herre, att du håller allt i din hand, Jesus. Tack, Jesus. Tack att du ska fylla oss med din ande, Herre, med din kärlek, Jesus. Så att vi kan hålla ut, Herre, den tid vi har kvar här på jorden, Jesus. Så att människor kan komma till frälsning, Herre, och ledas rätt, Herre. Och inte fördunkla vägen, Jesus, utan att din väg får lysa, Herre. Att vi genom våra liv, Herre, får vara ett ljus i mörkret idag. Jesus, Jesus. Tack, Jesus. Tack att du är med oss var och en, Herre. Och du kommer med din ande till den som söker dig idag, Jesus. Tack, kära Herre. Amen.
Tack, Ylva, för orden du delade. Om vi bara förstod hur allvarligt läget är i landet, i vårt land. Ja, det är allvarligt ute i världen också. Så allvarligt är hur vi är som kristna och vad vi har liksom i våra hjärtan. Hur allvarligt det är och att vi verkligen söker Gud så att vi får sanningen i våra liv. Jag tänkte på det här ordet när Ylva läste det här också om en blind leder en blind så faller ju båda i gropen. Och det är ju faktiskt det vi ser mitt framför våra ögon idag. Och det är ju sorg i våra hjärtan när vi ser att så många troende är så förblindade idag. Att man inte ser vad som verkligen sker runt omkring. Och det var lite utav det som jag var inne på också förra gången som inte blev inspelat och som jag tänkte jag kan repetera lite utav. Jeremia säger ju att han fick ju kallelsen att vara Guds mun. Om han om man ville skilja det äkta från det oäkta, så skulle du få vara min mun. Om du talar mitt ord, sa Gud till honom. Och vad är det som är sant och vad är falskt idag? Vi har ju så mycket falskheter runt omkring oss i världen idag. Det är ju så mycket i media. Vi vet ju inte vad vi ska lyssna på. Vi vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Det är fake news. Det är propaganda. Det är liksom för att man ska få med folk i vissa riktningar. Så finns det ju så mycket metoder också i världen. Och tyvärr så är det ju likadant i kyrkorna. Och jag fick den här liknelsen. Vad är en äkta vara? Vi ska vara äkta. Och äkta vara. Alltså en äkta vara. Det är ju en vara som är utan skadliga tillsatser. En äkta vara ska ju vara nyttigt för oss. Och skadliga tillsatser i en oäkta vara bryter ju ner kroppen. Det vet vi. Det gör oss sjuka. Därför att det är en massa tillsatser. En massa onyttigheter. Men en oäkta vara kan dessvärre smaka och se ut som en äkta vara. Och det smakar likadant, men i längden så blir vi sjuka utav det när vi äter det. Och det är på samma sätt med vår fysiska kropp, med vår ande. Att när vi tar in utav det som är oäkta, så liksom inifrån så blir vi förgiftade, kan man säga, utav det som inte är äkta. Och det som fattas oss idag, tror jag, det är den här allra djupaste gemenskapen med Jesus som vi har tappat. Vi har mycket gemenskap med människor och vi har mycket metoder, som Ylva sa, och vi har mycket liksom, vi lyssnar på undervisning från andra delar av världen och så köper vi hem den litteraturen och de liksom videoklippen, och så tar vi dem och så lyssnar vi på dem och så här, va. Men istället skulle vi ju göra som Petrus understryker i sina brev. Han understryker, Petrus talar först och främst i första Petrus om den fara som möter den kristna församlingen utifrån. Men sen i andra Petrus brev så talar han om den fara som möter den kristna församlingen inifrån. Så vi kan säga att alla talar om faran och varnar för det som kan ske också inifrån kristna sammanhang. Från oss har de utgått, står det, men de tillhörde aldrig oss egentligen. Så står det i Bibeln. Men Petrus understryker att han och apostlarna förkunnade evangeliet om Jesus utifrån deras djupa gemenskap med Jesus. Därifrån det kunde de förkunna om Jesus. För de hade Jesus som grund i sina liv. Men de var dessutom ögonvittnen. Och därför så säger Petrus att vi gör rätt i att ta vara på det profetiska ordet. Och han varnar bland annat för att det kommer att komma in falska lärare med villoläror. Och det ser vi ju idag. Och jag ska bara repetera lite som hastigast vad villolära betyder. Villolära är egentligen i grunden ett utväljande av det som man vill sprida vidare. Något som förfalskar, något som förgiftar. Det är något som långsamt förgiftar det också. Det är ett utväljande av hur mycket av Bibeln man egentligen vill tro på. En predikant som har villfarelsens ande har ju inte alltihop fel, om man säger så. För då skulle du och jag direkt kunna säga, ja, men du är ju fel ute. Så enkelt är det inte. Utan han har mycket av Bibeln, kan citera mycket av Bibeln. Kanske citera det mesta av Bibeln. Men och säger sig utgå ifrån Bibeln och citerar Jesus Kristus. Men samtidigt så smyger han in då en annan lära. Som väl är så finns ju sanningen i Guds ord. Om vi nu inte läser en annan översättning som är förfalskad. Herren sa till Jeremia, jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Så att Herren vakar över sitt ord. Och vi är ju kallade att tro på allt Guds ord. I slutändan, sa jag förra gången, så blir all villolära ett förnekande av Herren Jesus Kristus och hans försoningsverk på korset. Det är det går ut på i slutändan. Att liksom sprida få liksom lite spridning på att kan det verkligen vara så? Nej, så var det nog inte och så vidare. Det är genom att man förvränger eller förnekar Jesus Kristus, hans person eller hans verk. Och när det sker under skenet av kristendom i kristna sammanhang, det är då det som mest lurigt. Och det som är mest farligt är att det som är falskt, det liknar ju ofta det som är sant, va? Och i detta så behöver du och jag ha Jesus Kristus. Vi behöver ha gemenskapen för att vi ska kunna urskilja vad det är det handlar om. Och vi behöver vara äkta. Och som sagt, för att bli äkta vara måste vi ha de äkta ingredienserna. Och det har vi i Guds ord. Råvarorna måste vara äkta. Ursprunget måste vara äkta. Och det är det i Jesus Kristus och ingenting annat. Och jag, anledningen till att det här kom till mig så starkt, det var en händelse som försiggår på nära håll i min familj, kan jag säga. Och det är så här att det är ett ungt par som har tjänat Herren troget, men som har blivit utsatta för lite konstigheter och blivit liksom, ja, vad ska jag säga, anklagade för att sprida lögnen och så vidare. Och då var det en person som skulle komma in i det här sammanhanget. Och då tänkte jag så här att då ska jag lyssna på den här personen och se om jag hittar något på nätet. För där kan man ju hitta nästan allt. Så jag gick ut och lyssnade på nätet. Och jag hittade en predikan utav denna man som nu skulle ta vid efter de här släktingarna. Och jag tänkte det kan vara intressant att höra. Och jag satte mig ner och försökte liksom sitta ner utan att ha förutfattade meningar. Utan jag tänkte jag ska i alla fall lyssna. Och när jag satt ner så var det så att vår dotter kom hem. Precis när jag hade satt på det här och började lyssna. Och hon kom in och satte sig vid köksbordet där jag satt och lyssnade. Och hon bara satt en liten kort stund och så ropar hon: mamma, mamma, stäng av det där. Jaha, stäng av, sa hon. Jaha, sa jag, vadå? Hör du inte? Det är ju inte äkta, sa hon. Hör du inte, mamma, att det där är ju bara ett spel? Den där mannen talar och ber ju inte utifrån sitt hjärta. Hör du inte det? Och jag blev så tagen av det och jag stängde av. Och jag måste säga att det fick mig att liksom rannsaka mig själv. Och det är nog det vi behöver göra som kristna. Är du och jag äkta? Eller är det bara ett spel för galleriet? Har vi de rätta orden? Eller är vi äkta när vi talar, när vi står upp? Är vi äkta? Är det sant liksom det vi säger? Eller kan vi gå upp i talarstolen och bara riva av en bön? Ja, liksom, så att det är bara på jargong. Liksom. Vi kan göra det bara därför att vi har gjort det så många gånger. Så att vi kan göra det. Eller vi kan fylla ut tiden när vi talar med ord som låter så rätt. Men att vara äkta är oerhört viktigt. För annars så, vad är det då vi förmedlar? Då blir det något oäkta vi förmedlar. Och det förvandlar inte människors liv. Och det är så viktigt att vi har den rätta bakgrunden. Och de rätta ingredienserna. Det här att stå upp. Ja, det behöver inte bara när man står i talarstolen. Utan det kan vara alla sammanhang. Är vi äkta i det vi säger och gör? Vi säger att vi ber till Gud. Vi säger att vi fastar. Vi säger att vi gör så mycket så och så och så. Men hur står det till i hjärtat? Finns det kärlek i våra hjärtan till människor? Är det äkta Guds ordet vi förmedlar? Eller är det falskt? Falskt eller äkta? Och jag kände så här. Jag började verkligen rannsaka mig själv. Är det bara tomhet? För det var det jag upplevde. Jag fortsatte att lyssna på den här undervisningen när Emily hade åkt hem. Och jag kan säga så här, vår dotter, hon är 35 år och hon är ingen människa som tillhör någon församling. Hon har tro på Jesus, men hon är liksom inte, vad ska jag säga, involverad i något kyrkoliv. Men hon hörde direkt, mamma, det är ingenting att lyssna på. Det är ingenting att ha. Det är tomma ord, sa hon. Och det fick mig att reagera. Och utifrån det så tänker jag, vad är det vi sysslar med idag? Och vi behöver få uppenbarelsen om Jesus, hans person, hans makt, hur stor han är. Vi behöver ha gemenskap med Herren. Och Herren har kallat oss att komma till ett dukat bord. Om vi öppnar hjärtats dörr och kommer in, då ser han våra hjärtan. Han känner dig och mig när vi kommer. Han vet varför vi kommer. Och han vet hur det står till här inne. Han vet om du och jag är villiga att böja oss inför honom. Att ödmjuka oss inför honom. Han är villig att ta emot oss när vi kommer. Och det är detta jag tror vi behöver mest av allt, du och jag. Vi behöver komma till Herren. Sitta ner vid det bordet han har dukat för dig och mig. Och äta utav de här rätterna som han serverar. Och det är bara hälsokost han serverar. Det finns inget gift han serverar oss. Det finns ingen tvekan. Det är bara nyttig mat vi får när vi kommer till honom. Och där tror jag vi är alldeles för lite idag. Vi lyssnar för mycket på människor. Vi lyssnar för mycket på läror. Vi lyssnar för mycket på teologer som kanske aldrig egentligen har mött Jesus. De kan mycket om Gud och Guds ord. Men de har inte mött Jesus. Och har man inte blivit född på nytt, då har man heller inte fått ljuset in i sin själ. Och det är ljuset som förvandlar oss. Det är det ljuset vi måste få in i våra liv. I denna mörka värld som vi lever i idag. För det är mörkt. Det är mörkt, det säger vi ofta. Men det är mörkt. Men vi har fått någonting som är så underbart. Vi har fått Jesus. Och det är honom vi ska gå till. Det är där vi ska sätta oss ner och äta utav hans mat. Vi kan läsa några bibelställen om detta. Jesus säger på ett ställe i Johannes, det 8:e kapitlet. Ja, käre Gud, hjälp oss. Herre, tala till oss. Så att vi verkligen vaknar upp. Att vi får din ande. Att vi blir döpta med helig ande och eld. Så att vi får kraft att vittna för människor. På ett sätt som förvandlar deras liv. Det är kraften Guds folk saknar idag. Det är kraften vi saknar. Vi behöver också detta. Jesus sa i Johannes 8:12. Jesus talade åter till dem och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Amen. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus, säger Jesus här. Amen. Det står mycket på många ställen om detta, men vi fortsätter och läser i Johannes också. Vi kan läsa från första Johannes. Eller vi läser från Johannes evangelium, det första kapitlet. Vem det handlar om. Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet och ordet. ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Då står det i vers 9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja. Utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har. Den enfödde sonen har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Står det. Vi läser också från Johannes det 12:e kapitlet. Här säger Jesus i 12:35. Jesus sa till dem, ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn, säger han. Och i vers 46 så står det, jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Herren uppmanar oss att vandra i ljuset. Vandra i ljuset. Jesus är världens ljus. Så vad som än sker runt omkring oss nu, om vi är i Kristus Jesus, så är vi i ljuset. Och vi vandrar i hans ljus. Därför att han är världens ljus. Och när hans ljus lyser upp vårt innersta. Då händer det någonting. Då händer det någonting. Gud är ljus. Gud är ljus. Och vad har vi då? Jo, vi har någonting som inte kan övervinna ljuset och det mörkret. Det kan inte övervinna ljuset. Det går inte. Det går inte om du och jag vandrar i det ljuset. Så vad behöver vi få? Vi behöver få en ny uppenbarelse av Jesus Kristus. Vi behöver få en ny personlig uppenbarelse. Inte nya uppenbarelser. För de har vi redan fått i ordet. Men vi behöver en personlig uppenbarelse av Jesus. Och nu är vi i tidsålderns slut. Vi går mot denna tidsålders slut. Och det står på ett ställe när Mose hade fått kallelsen att föra Guds folk ut. Sitt folk ut ur Egypten. För Egypten stod för slaveri. De var drivna av en slaveriets ande. Och det står om farao. Att han i andra Mosebok där kan vi titta. Det står att han la på folket mer och mer arbete. Mer och mer för att de inte skulle gå ut och tjäna sin Gud. Gå ut och tillbe Herren. Så därför så la farao på dem tunga bördor. Mer arbete. Skulle få mindre tid för att gå ut och tjäna Herren. Och det är faktiskt underbart att läsa de där orden. Vi ska inte läsa allt vad som står där, men när Mose och Aron hade kommit inför farao och begärt att folket skulle få gå ut och tillbe Gud och hålla gudstjänst i öknen, då säger farao att det fick de inte. Och vi kan läsa ifrån andra Mosebok kapitel 5. Kapitel 5. Där står det att de skulle göra samma antal tegel som tidigare, trots att de inte skulle få grundmaterialet till det. Då säger man så här till folket här nu. Farao säger i vers 5. Farao sa, se, folket är redan nu talrikt i landet och ändå vill ni få dem att upphöra med sina dagsverken. Samma dag befallde farao slavdrivarna och folkets tillsyningsmän. Ni ska inte som hittills ge dem halm till teglet, utan låt dem själva gå och skaffa sig halm. Men samma antal tegel som de har gjort förut ska ni kräva av dem utan något avdrag. De är lata och därför ropar de och säger, låt oss gå och offra åt vår Gud. Man måste lägga hårt arbete på dessa människor så att de får något att göra och inte lyssna på lögner, säger han. Och så gick slavdrivarna ut och berättade det här för folket. Och så kom de ut. När de kom ut från farao, israeliternas tillsyningsmän, så träffade de Mose och Aron som stod där för att möta dem. Och de sa till dem, det folket som var kallade att liksom leda folket ut i frihet. Måtte Herren se vad ni har gjort och döma er, därför att ni kommit farao och hans tjänare att avsky oss och har satt svärd i deras hand så att de kan döda oss. Nu vände sig folket emot Mose och Aron som skulle komma med befrielsen, började förakta dem, började förfölja dem, började håna dem och till och med ville döda dem så småningom. Då vände Mose sig på nytt till Herren och sa, Herre, varför har du handlat så illa mot detta folk? Mose orkade inte bära detta, det blev för tungt för honom. Varför har du sänt mig, säger han till Herren. Varför? Jag orkar inte med det här. Vi klarar inte av det här. Det är inte rätt. Ända sedan jag gick till farao för att tala i ditt namn har han ju handlat illa mot dem. Och du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk, säger han till Gud. Därför att folket, de vände sig emot Guds utvalda. De som skulle leda dem ut i befrielse. Men då börjar Herren tala till Mose och så säger han i kapitel 6. Nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Ty genom min starka hand ska han tvingas släppa dem. Och genom min starka hand ska han tvingas driva dem ut ur sitt land. Och Gud sa till Mose, jag är Herren. Jag är Jesus. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Guden allsmäktige. Men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Men jag ska säga att det kommer snart och mycket snart en dag. När vi ska få se hur Herren själv ska föra sitt folk ut i frihet. Och det blir den sista slutstriden som kommer. Och det är den som Guds ord talar om. Jag är Herren. Säg därför till Israels barn, står det vers 6. Jag är Herren, jag ska föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och genom stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska få erfara att jag är Herren, er Gud. Han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Återlöst, redemption på engelska, när man slår upp det ordet och man översätter det ordet, då står redemption för, som återlöst, som en inlösen. Herren har inlöst sitt folk. Buy back, köpa tillbaka. Repurchase, köpa tillbaka. Köpet går tillbaka. Han gör det om igen, för han har bestämt det. Det är det som är frälsningen, återlösningen, återlöst, återlöst, återlöst. Så förde han dem ut med stark hand, står det i Bibeln. Guds eget folk förde han ut med stark hand. Och det är en bra jämförelse idag, för vi ser verkligen hur slaveriets ande plågar mänskligheten på alla sätt, för att man inte ska ha varken tid eller ork att söka Herren. Man ska inte ha tid eller ork att fråga om vad som de eviga värdena. Man ska inte ha kraft till det, utan man ska ha fokus på allt det som är betungande, det som man liksom, det här trycket som man vilar under. Och det är spännande att läsa faktiskt i andra Mosebok och 13 också. För Gud, han ser vad inte vi ser. Han vet vad inte vi vet. Vi kan fullkomligt vara trygga i hans händer. Vi kan fullkomligt lita på honom. Det står i andra Mosebok, när det står om molnstoden och eldstoden i kapitel 13. Så står det i vers 17 där, i 13 och 17. Andra Mosebok. När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisternas land, fast det var den närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota. Herren visste att om jag för dem den närmaste vägen ut nu, då blir det liksom så lätt för dem att gå ut. Men när de ser krigen komma, då vänder de tillbaka. För de visste vad de hade förut, men de visste inte vad de skulle få. Och det att kasta sig ut i den friheten som Herren har berett åt sitt folk. Och det är någonting som du och jag behöver göra idag. Vi behöver kasta oss ut i den friheten som Herren har för oss, sitt folk. Ut ur fångenskapen. Jag är världens ljus. Vad gör vi med detta? Vänd om. Om du vänder om till mig, sa Herren till Jeremia, då ska du få vara min mun. Om du vänder om till mig. Vi måste komma bort ifrån det här systemet vi har hamnat i. Ett system som är antikristsystem, som vi också ibland vandrar i. Vi behöver komma ut i det. Denna världens fångenskap. Och antikrists fångenskap. Vi lever ju i världen, men vi är inte av världen. Att vara äkta och servera äkta vara, vad viktigt det är. Vi ska alla stå till svars en gång inför Herren för vad vi talade, för vad vi gjorde. Och det är så viktigt att vi kommer inför honom Och att vi böjer oss och ger honom våra hjärtan. Vi kommer alltid att göra fel. Vi kommer alltid att säga fel saker. Vi kommer alltid att göra det så länge vi är på jorden. Men Gud har försonat oss med vår fader i himmelen. Jesus Kristus är vår försoning. Han är vår rättfärdighet. Han är vår frälsning. Hans blod vittnar för oss i himmelen. Och han har förlåtit oss. Det finns ingen perfekt människa. Och vi kommer säkert att stå många gånger och säga saker som kanske var av kött. Men det finns heller ingen fördömelse i Kristus Jesus för de som vandrar med honom, som vandrar i ande och i sanning. Och jag blev så tacksam till Gud när jag fick se detta. När jag fick lyssna till Emelies ord. Och jag sa det till henne sen när jag träffade henne. Du, det där var en spjutspets, sa jag. Jag fick verkligen någonting att fundera på. Vi behöver rannsaka oss. Är vi äkta eller är vi religiösa? Har vi ett kristet språkbruk? Men är det ner ifrån våra hjärtan det kommer? Eller kommer det bara från huvudet? Vi behöver rannsaka oss och komma inför Herren. Och när vi nu hörde Ylva läste här i början, då blir det ännu allvarligare. Vad tänker Gud när han ser sitt folk idag? Men jag tackar Gud också att det är så att vi kan se. Även om det blir mörkare där ute, så ser vi att det är mycket som avslöjas idag. Mörkrets ofruktbara gärningar avslöjas. Och de som vill lyssna, de lyssnar. De som har ärliga hjärtan och som söker Herren. Herrens ögon överför jorden. Han söker efter dem som har hängivna hjärtan. Och jag vill vara med. Jag vill vara med. Jag vill vara med i bruderskaran. Det är två kvinnor Bibeln talar om. Det ena är sjökan och det andra är bruden. Och jag vill vara med. Jag längtar efter Jesus. Och allt bygger på detta. Har vi en längtan efter Jesus? Eller har vi kommit så långt bort? Har vi krånglat in oss med så svåra ord och med så svåra metoder? Har vi krånglat in oss i både det ena och det andra? Eller är det ett rent och levande budskap som vi behöver? Amen. Att vara äkta. Att vara hans, tillhöra Jesus, lära känna Jesus, ha samma grund som apostlarna och lärjungarna hade. De talade om Jesus, vittnade om Jesus utifrån sin gemenskap med Herren. Och den gemenskapen får vi när vi går in i bönekammaren. Och vi kan gå in dit och vi kan sätta oss ner själva med Herren. Och han lyssnar till oss. Och han har redan dukat ett bord för oss som vi får äta när vi kommer. Han knackar på dörren. Och till den som öppnar ska han komma in och hålla måltid, står det. Tänk dig det. Det var det mest personliga man kunde göra. Det var det som var liksom det som knöt samman människor. Det var måltiden för. Kanske inte är det så mycket nu, men i vår stressade tillvaro. Men det var det då. Och det är dit vi behöver komma. Sätta oss ner. Äta med honom. Lyssna till honom. Han ger vila. Han ger oss kraft. Och när vi går ut ifrån den här måltidsstunden, då är vi fulla av energi. Då är vi fulla av näring. Då är vi fulla av ordet. Vi är fulla av Jesu ord. Vi är fulla av Jesus. Och då kommer det att märkas när vi kliver utanför dörren. För då talar vi om Jesus. Och då blir det, våra tankar blir Jesus. Våra tankar blir inte så mycket det jordiska och denna världen. Utan det blir Jesus Kristus som är världens ljus. Vandra i ljuset. Vandra i ljuset. Bli inte kvar i mörkret utan vandra i ljuset. Amen. Det var några ord. Herren vakar över sitt ord. Låt oss än en gång säga det att vi är så tacksamma för dem. Alla de människor som har gett sina liv för att vi skulle få ha den här boken, Guds ord. Vi får tacka Gud för det. Alla de som gick frivilligt och gav sina liv. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Tack att du lägger nöd på våra hjärtan. För folket i detta land, Herre. Jesus. Att det blir en äkta nöd. Att det inte bara blir prat för galleriet. Ett spel. Ett religiöst spel. Herre, dessa stora pastorer idag som står i talarstolarna, som inte talar om att du snart ska komma tillbaka, som inte talar om synd, om dom. Herre, det är det som Ylva läste, det är att vilseleda folket. Herre, o gode Gud, Herre, hjälp oss att vara så raka att vi kan bara avslöja. Det är precis som med kejsarens nya kläder. Det var inga kläder han hade. Han var naken. Det är precis på samma sätt idag, Herre. Det finns en kläder direkt, men innerst inne så är de nakna. De är fattiga. Jesus. Åh, Herre. Vi ber om nåd för Sverige, Herre. Vi ber om nåd för detta land, Herre. För det går ut för med vårt land, Herre. Jesus, vi ropar till dig, Herre. Tack att du vill lyssna till de rättfärdigas bön i detta land, Herre. Även om våra böner inte är så perfekta, Herre. Även om vi inte alltid har de rätta orden. Men du ser till ett ärligt hjärta. Även om människor inte har den fulla kunskapen och inte har kommit så långt på vägen, så vill du lyssna, Herre, när vi ber för vårt land, Herre. Jesus, be för de som lyssnar att vi ska tända en eld, Herre. Jesus, att vi får vara äkta, Herre. Jesus, att vi får rannsaka oss själva. Vad är det vi lär ut? Vad är det vi talar om? Hur ber vi? Åh, Jesus, vad predikas det i talarstolarna? Är det bara föredrag om lycka och välgång och framgång? Åh, Jesus. Herre, gå till rätta med ditt folk, Herre, så att vi blir bevarade för evigheten, Herre. Jesus, Jesus. Åh, Gud, Gud, Jesus. Herre, du har makt. Du har makt att komma precis som du gjorde. Du påverkade farao. Så att han var tvungen, att han till slut ville att de skulle gå. Så att han blev av med dem. Du påverkade, det är du som påverkar. Du ledde inte ditt folk den enklaste vägen ut i frihet. Du ledde dem på en annan väg, därför att du visste vad de hade i sina hjärtan. Du visste, Herre, att om de får gå en lätt väg, då kommer de att gå tillbaka till slaveriet. Gode Gud, bevara oss från att gå tillbaka till Egypten, Herre. Vi vill aldrig mer gå tillbaka till Egypten, till slaveriet, Herre. Därför att du har återlöst oss med ditt dyrbara blod, Jesus. Du har återlöst ditt folk, Herre. Jesus. Herre. Jesus. Jag blev så bedrövad häromdagen Jag lyssnade till en man som är väldigt populär i Sverige, i kristna sammanhang och också där ute i okristna världen. Jag blev väldigt bedrövad när han skulle hålla någon morgonmeditation jag lyssnade på. Jag blev så sorgsen. Det här är en pingstpastor som skulle hålla en morgonmeditation. Och det enda han talar om, det är frälsarkransen. Det är knappt han nämner Jesu namn. Någon gång gjorde han det. Men han berättar hur hans fru jobbar med barn. Och hur de har frälsarkransen där i barngruppen. Och de små barnen får sitta. Och lära sig med det här radbandet. För det är radbandet som är hämtat just ifrån österländska religioner och kulturer. Precis det som Ylva läste också här i början. Det är precis just det där. Nu ska de små barnen på Svenska kyrkans förskolor sitta och lära sig. Och inte bara där utan på andra förskolor. Men lära sig dessa pärlor. Radband. Jag blev så bedrövad. Det var tomt kan jag säga. Det var tomt när han talade. Det var inte vägen till frälsning kan jag säga. Man bedrar människor. Man har inte frågat Herren om den rätta vägen. Det är allvarligt. Och de allra minsta bedrar man. De små barnen. Som tror så blint på sina förskollärare. Som litar så helt på sina lärare. Som de beundrar och ser upp till. De får lära sig frälsarkransar, radband. Och de får lära sig yoga. Undervisning om de mest konstiga saker. Och snart så ska de inte veta barnen om de är pojkar eller flickor längre. Är det inte dags? Alltså vi som Guds folk borde ju gråta varje morgon när vi vaknar över landets tillstånd. Men vi sover och vi får gå till oss själva. Vi tiger vi som är kristna. En hel generation blir förödd. Så allvarligt är det ju. Det är dags. Men Gud säger, vi får inte vara hans mun om vi inte skiljer det äkta från det oäkta. Vi får inte vara det. Han tillåter det inte. Så om man talar i hans namn utan att man skiljer det äkta från det oäkta, då är det falskt tal. Då är det tomt prat. Då är det bara ett spel för galleriet. Religiöst prat. Det finns så mycket. Alla självutnämnda profeter som David Wilkerson sa. Som far runt land och rike. Som ger profetior till människor. Personliga profetiska hälsningar. Så kallade profetiska hälsningar. Som blir förödande för människor. Man talar in, säger man, från Herren i människors liv. Och folk går nästan under. Därför att för det första så kanske det aldrig sker. Och för det andra, det står i Bibeln att om det inte sker, då var det inte från mig, säger Gud. Och för det andra så kommer det som fördömelse över människor som har tagit emot ord från falska profeter. Därför att det måste vara något fel på mig, för det där som den profeten sa, det sker ju inte. Alltså är det mig det är fel på. Lyssna inte på falska profeter. David Wilkerson han säger att allt sånt är nonsens, säger han. Det vi ska lyssna på, det är inte de profeternas ord. Det är på Guds ord. Här har vi det profetiska ordet i Bibeln. Sen vet jag att Herren kommer med hälsningar. Det säger jag, och det sa jag förra gången. Jag talar inte om gåvorna, men det finns många självutnämnda också idag. Det finns profetrörelser och apostlarrörelser. Och de är något så otroligt högt uppsatta. Så att jag vet inte var de är. De är så högt så att ingen vet. Ingen ser dem. Och ingen får tala med dem. Ingen får komma nära dem. Ja. Käre Gud. Amen. Gör oss äkta, Herre, äkta. Mm. Och det blir vi när Herren kallar oss in i den där underbara bönevrån. När det är bara du och Herren ensamma. Så stor är vår Gud att han har makt och tid att sitta ner med var och en av oss. Och tala. Vi sjöng för att tala Gud. Tala Gud. Så stor är han. Han talar till oss. Han föder oss. Han föder sina får. Han föder sina lam. Han för dem ut på bete. Han för dem ut i vatten där de finner ro. För ande, själ och kropp. Amen. Jesus. Amen. Ja. Amen. Amen. Jesus. Vi ska ta med bönämnena innan vi slutar också. Hade du något ord där, eller? Du sitter där.